Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Och hjärtligt välkomna till Röda Vita Rosen, denna, vad ska vi säga, är det första semesterveckan för många?
Inte riktigt för mig, för dig kanske, har du semester?
Jag har ju det faktiskt, men det går inte att säga så länge, därför att, ja, men jag tänker alla som jobbar med inom sjukvården, det är ju många som har fått skjuta på sina semester i år till exempel, vi tänker på er. Och liksom industrisemester, men det var ju så en gång i tiden att
men
allt
är det inte
ner.
Ganska mycket industrisemester fortfarande, tycker de flesta. Jag som tillbringar mina veckor på Öland här 28, 29, 30, det är ju knökat med folk de veckorna alltid. Och det är ju industriveckorna.
Ja, men du kanske tror att du ser en semesterfirare, men i själva verket är det någon som går runt och jobbar.
Ja, du
i huvudet,
nej, jag tycker inte att det ser ut som de jobbar i sina flipflops med en öl i handen.
Hur var midsommar förresten?
Jo, men den var ju precis som den alltid är, traditionsenligt. Vi äter sill och så klär vi stången och så sjunger vi samma ramsa. För ingen kan låten vi går över dagstänkta berg faller av.
Varför sjunger ni den på midsommar?
Ja, det har vi alltid gjort. 15 år, samma vers, om och om igen. Och sen gör vi raketen efter det. Sen är det klart.
Raketen håller jag med om är viktig, verkligt viktig faktiskt. Speciellt det här, alltså man håller för munnen och så liksom rör man handen runt och så är man... Så det tycker jag är viktig.
Ja, den är viktig. Och sen lyssnar vi på Evert Taube på repeat, om och om igen. Och så äter vi sill igen och så grillar vi och så smetar vi på oss myggmedel. Och det regnar ju aldrig på Öland så vi springer inte in och ut. Hur har du haft det?
Ja, det har jag glömt, tror jag. Det var absolut inte. Men det var glatt, för det var en massa vaccinerade människor som umgicks med varandra för första gången på väldigt länge.
Ja.
Och jag skulle vilja säga att det var en stor glädje och befrielse.
Men du jobbade?
På midsommarafton jobbade jag.
Ja.
Ja, det är en tradition som Steffo Örnqvist och jag har gjort i vår. Det är väldigt trevligt faktiskt. Ett bra sätt att avsluta säsongen. Vi som jobbar med tv jobbar ju med säsonger.
Precis, jag brukar alltid bli tillfrågad att jag kan komma dit och binda kransar. Och varje år säger jag, nej, det gör jag inte. Jag är på Öland. Så det brukar vara Johan som får komma in.
Ja, inte din man alltså.
Nej.
Han är Johan bra på Munter.
Johan Munter är fantastisk. Han har fått överta det här midsommarfirandet. Och han gör det med sån glans, skulle jag säga.
Jag vet, jag brukar spara kransarna. Så nu har jag liksom en kollektion av torkade kransar som ligger hög runt på en liten plats där hemma på landet.
Fint.
Ja, nej, men det var bra på alla sätt och vis. Annars tycker jag midsommarafton, det är en ganska laddad högtid. Sådär. Det var på något sätt, när man var yngre så var det alltid, någon som drack för mycket. Det var alltid någon som började gräla. Och var man ute på någon ö så var det alltid någon som tog en alldeles för dyr liksom, taxibåt och maxade kreditkorten. Jag kan inte vara kvar här med dig. Så. Men those days are over, skulle jag vilja säga.
Ja, men jag kan tycka att nu när barnen börjar, våra barn hänger ju med oss fortfarande på midsommarafton. Så tycker jag det är lite härligt med det här. Vi är så många generationer. Vi är ju både unga och gamla och nu börjar barnen få barn också. Den känns lite konstig.
Men du har ingen barnbarn än.
Nej, det har jag inte.
Det här avsnittet kommer vara lite av en special.
Ja.
Dels därför att det är semestertider, men också därför att vi får in så väldigt mycket frågor. Och jag vet att ni är många som vill ha svar. Och nu tänkte vi samla ihop ett gäng av era frågor och ägna oss åt det.
Mm.
Men jag tänkte jag skulle börja med att ställa dig en fråga. Och du får fråga mig vad du vill. När har du varit som mest rädd?
Oj, ska jag säga?
Ja.
När jag skilde mig.
Vad var du rädd för då?
Att inte känna mig behövd, tror jag. Det var nog det värsta i att skilja mig. Och liksom någon slags... att jag kände mig väldigt, väldigt ensam under en period. Och gjorde en massa konstiga ansiktsbehandlingar. Gjorde jag också. Där jag nästan blev rädd när jag tittade mig själv i spegeln.
Det hör till när man skiljer sig. Att så där, det kan man ju se på långt håll. Jag såg en väninna som
undrar
om hon har skilt sig. För hon hade klippt av sig hår. Alltså, jag tänker inte skilja mig, jag har klippt av mig håret. Så det kan finnas andra anledningar också. Men det hör till att man gör en stor förändring.
Ja, och när jag tittar tillbaka på det här så det skrämmer mig att jag blev så utseendesfixerad under den här tiden. Och det kanske var att man på något vis inte kände sig trygg i sig själv. Att man tittade på sig själv på ett annat sätt än vad jag gör idag. Men jag var rädd när jag skilde mig. Det var smärtsamt.
Där delade du någonting som var lite
privat.
Lite svårare kanske.
Ja, men jag tycker ibland att det är svårt att dela med mig av sådana saker. Men jag tänker att det är nog många som känner igen sig i det också.
Jag tror också att jag blev väldigt utseendefixerad när jag skilde mig. Men det är väl inte så konstigt. Dels så sker det kanske i en tid i livet när man har varit hemma med barn mycket. Mm. Och så har man levt i en dålig relation och inte riktigt fått den där bekräftelsen på sig själv som en partner eller liksom en kärleksobjekt. Och så plötsligt så står man där själv. Och, även om man önskar att det kunde bara räcka till och duga som man är. Så det är ju inte jättekonstigt om man
blir lite osäker. Nej, det kanske inte är. Men det kändes som jag kände inte igen mig själv. Att man liksom, det är som någon drar undan mattan från en och så står man där lite naken på något vis. Mm. Men kan inte du känna, du som jobbar med tv, att det är ju lite utseendesfixerande. Att man syns hela tiden. Tänker du på det ibland?
Oh ja, jag brukar tänka på så här. Och det här tycker jag att alla som funderar över normer, skönhetsnormer och så vidare. Att alltså när jag började min karriär på tv, jag lovar att jag hade en flaska Nivea body lotion. Eller något annat märke, det finns massa olika. I skåpet, som jag typ smetade ut över hela mig för att det inte skulle kännas för torrt. Liksom.
Är det sant?
Och så brukade jag, så hade jag en mascara ungefär. Och typ någon sån här Clarasil, om det du kan.
Ja.
Sen hade jag inte något mer.
Hade du inte?
Nu däremot, Victoria. Skulle du ta en titt i skåpet?
Är det så?
Ja, i och för sig så känner jag så här, det var en period när det pikade. Jag tror att det är ganska vanligt när man börjar jobba framför kameran. Att man blir så väldigt liksom uppsnurrad i det där och tappar lite fotfästet. Nu är jag faktiskt Nu har jag faktiskt till och med gjort så att jag har rensat ut så att i min lilla sminkväska så är det nästan bara en mascara igen. Jag orkar inte.
Men tittar du på dig själv ibland och liksom med ett kritiskt öga efter en sändning till exempel?
Jag skulle vilja säga att...
Och då tänker jag på, nu tänker jag på utseendet, inte på vad du har förmedlat som journalist. Mm.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag undviker att titta på mig själv överhuvudtaget, för jag vill inte bli för självmedveten. Och sen har ju de här åren också fått mig att genomskåda skönhetsmyten. Alltså, så här kan jag säga. Precis alla kan bli smashing, uppfylla normen framför en kamera, i en studio. Det är inga problem. Allt handlar om konsumtion. Hur mycket tid är du beredd att lägga på dyra tränare, på liksom kirurgiska ingrepp, på sprutor och fillers och vad fan och hans moster. Och smink och duktiga fotografer och duktiga stylister. Det är för vem som helst. Och när man förstår det så är det också mycket lättare att säga så här. Okay, men och dessutom när jag som har tillgång till det där ibland och kan få en jätteduktig sminka och någon bra fotograf som tar fina bilder, då blir det inte lika intressant i övriga tiden i livet. Det är som det är. Som det är. Eller som man gör en sån igen. Det blir inte bättre.
Det är lite så. Men det kan jag tycka är väldigt skönt med mitt yrke. Att vi är ju aldrig sminkade på mitt jobb. Vi pratar aldrig smink eller utseende eller kläder eller väskor och skor. Däremot pratar vi ganska mycket om mat. Alltså, vi delar mycket recept med varandra. Vi berättar vad vi tittar på för filmer och läser för böcker. Men det handlar aldrig om utseendet hos oss. Och jag kan tycka att det är väldigt skönt. Plus att vi har ju arbetsbyxor. Vi behöver ju aldrig tänka på vad vi ska ha på oss på dagarna.
Fast jag tycker också att det är väldigt roligt med smink. Och det finns ju också någon slags feministiskt anslag i det där. Jag kommer ihåg själv när jag och min kollega Kristina Thulin skrev våra första böcker som handlade om jämställdhet som riktade sig till unga. Vi gjorde ju upp med det vi själva tyckte var liksom orimliga krav och ideal.
Ja.
Och mycket då bilden av kvinnan i media och sådär. Och då kallade vi oss på något sätt för läppstiftsfeminister. Det var lite strängare på den tiden. Man fick liksom inte ha... Kvinnorörelsen är alltid brottas med det. Kan man vara feminist och sminka sig? Och det gör ju liksom de här unga influencerserna. Hur fan blir man det i bestämd form?
Det är ungefär som kultur. Jag vet inte riktigt.
Nej, men att går det där att kombinera och...
Ja, just smink, det tycker jag att det
gör. Ja, men just smink är ju också som ett... Det är ju som att kunna baka eller liksom väva eller något annat av de här traditionella kvinnliga sysslorna. Det är ju också en kunskap som jag tycker man ska värdera för att det är kul. Problemet blir ju när man inte då plötsligt räknas eller godkänns om du inte har anpassat dig till den där skönhetsnormen. Du ska ju lika kunna gå ut helt osminkad och få lika mycket uppskattning och bli lyssnad på lika mycket... Mm. Oavsett, det är det som är problemet i sådana fall. Men just själva hantverket är ju kul tycker jag.
Och men jätteroligt lyftas. För det blir ju en ganska total förvandling om man har en duktig sminkös.
Ja, och på så sätt så är det väl ganska demokratiskt liksom om man nu, eftersom vi har en, liksom en norm sådär.
Ja, men det är väl härligt att få känna sig fin. Man kan väl vara... Som en stark företagskvinna eller politiker eller vad det nu än är. Mm. Och få klä sig i högklackat och ha mycket smink. Det har ju ingen betydelse.
Nej, sen kan man ju tycka så att det blir den normen, liksom vad som är då rätt och fel att sminka sig. Alltså det är ju väldigt få som liksom dragsminkar sig till vardags. Men det kanske är liksom ändå det mer kreativa uttrycket än att man smetar på lite bärst på locken. Nej, men du vet. Så där tycker jag kanske att man kan i sådana fall snarare flytta fram positionerna ännu mer, bara våga lite, det är kul liksom. Jag kan också, för jag blir provocerad av det här att allt ska vara så himla naturligt hela tiden. Liksom, då menar jag inte att man ska begå våld på sin kropp, men att med smink och sånt, det finns ju någon slags omvänt kvinnoförtryck liksom, som kanske är mer vanligt i överklassen, att det är vulgärt att sminka sig mycket då, eller färga håret eller göra de här sakerna.
Nej,
då
kan jag bli helt galen också. Det är jättehärligt när äldre kvinnor vågar ta ut svängarna kan jag tycka. Våga färga håret. Och...
Eller hur?
Ja, nej. Eller de som vill ha sitt gråa hår. Jag funderar inte ens över sådana saker.
Slutklämmen på denna väldigt långa utvikning innan vi ens har kommit igång. Gör som du vill. Ja, så länge du inte begår våld på dig själv eller andra för mycket. Liksom.
Ja, och var nöjd bara.
Jag har fått spott i trädgårdsnäven.
Ja, den var bra.
Ja, men det har jag faktiskt fått, och det är jättetråkigt. Mina fantastiskt vackra trädgårdsnäva Roxanne, som brukar liksom leverera hela säsongen i rabatten. Nu är bladen lite gulnande och orange, och i mitten så är det en spottloska som
ja,
ni jäser.
Och du har ju skrivit in svaret själv här i manuset. Alltså du kan väl, den här gången får du svara.
Nej, det tänker jag inte göra, för jag har ingen trovärdighet kvar.
Jo, men det här är det enda svaret du får ta, sen tar jag resten.
Jag har drabbats av spottstriten. Skulle jag säga något mer, eller?
Ja, men ska du inte förklara?
Ja, det här spottet då, det är ju inte spott, det är ju avföring och luft. Och ofta så ska det tydligen räcka med att spola med vattenslangen på angripna växter för att bli av med den här. Men man kan behöva göra det några gånger. Så att jag har precis börjat spola. Vi får väl se vad som händer.
Men jag läste också. Jag har också läst på lite om det här. Och då läste jag att det är ju en liten...
Nu fick jag svara. Och sen så dög ändå inte det svaret. Nej, så är det.
Jag bara gör ett tillägg. Ett litet bonde så det kan sitta en liten larv där inne, eller sitta en liten larv i den här spotten. Och det kan man klämma ihjäl för hand också om man känner att man vill...
Detta ständiga liksom mördande.
Förkovra sig i avföring och liknande.
Trädgården är liksom skådeplats för de mest brutala akter.
Ja, det har du helt rätt i. Det gäller att ha en...
Ska jag liksom ner och gräva där med fingrarna i avföringsspottet helt enkelt?
Ja, om det inte hjälper då med vattenslangen så kan du ju prova det. Sen finns det ju sådana här pyretrumpreparat också som är...
Vad är det?
Helt okej preparat som man kan köpa i handeln. Som man kan använda mot olika skadeinsekter, så det kan man också titta på. Men det är inte alltid att den här spottstriten gör skada. Det beror på hur angripna... plantorna
är. Kan det vara så att jag har vattnat för lite bara?
Nej, det har inte med det att göra, utan det har vi ibland.
Men
så...
att de är lite, att de inte tar sig trädgårdshäven?
Alltså är en planta försvagad eller stressad, då kan ju löss och sånt komma. Men det kan också komma som det här året, det verkar verkligen vara en bladlus sommar. Att de, många, många växter är angripna, och det har ju med vädret att göra. Varmt och fuktigt som vi har haft under en längre period.
Vi kan återkomma till bladlösen, men Susan skriver in. Planterade en barfotad ligusterhäck för cirka 4 år sedan. Vad är barfotad?
Det är när de är barrotade, att de inte sitter i kruka. De har inte ett färdigt rotsystem. Och man köper ofta ligusterhäck barrotad på våren eller hösten. Mm.
Första och andra året var den fin, men därefter har den blivit angripen av något varje år. Bladen får massor av små hål. Så tråkigt. Tacksam för tips på hur vi får ordning på häcken.
Ja, jag är inte helt säker på vad det kan vara. Det kan ju vara något djur som äter eftersom det är små hål. Men det kan också, som jag tror, för det här har drabbat min ligusterhäck också, att den är angripen av en svampsjukdom som heter Cerceptoria ligustrina. Och det är en svamp som bara angriper liguster. Och hos mig så ger den sig till känna att det först blir små svarta fläckar och sen så skrumpnar de ihop och sen tappar den sina blad. Och det tar liksom inte livet utav häcken, men det kan se väldigt tråkigt och fult ut, speciellt under sensommaren. Men sen började jag spraya mina planter med Bokashis lakvatten. Jag späder ut lakvattnet i en stor sån här pumpsprayflaska, så har jag sprayat på bladen. Tidigt på våren och sen ungefär varannan vecka. Och jag tycker att jag har sett stor skillnad de här senaste 2 åren efter jag började med det. Så det kan vara så att det hjälper till, för att bokashin innehåller ju snälla svampar. Och då stärker man upp ligusten på det sättet.
Är det här någonting du har kommit på själv?
Nej, jag har läst på om det här, för man kan även använda det här på buxbom som är angripna av buxbomssjuka, som har visat goda resultat i bland annat på kyrkogårdar.
Nu ställer inte jag den här frågan med ett lite ifrågasättande tonfall, för att jag verkligen ifrågasatte dig. Det var bara, nej, jag tänkte bara att du borde få Nobelpriset om det nu var så att
nej,
det var du som kom på. Men
jag läser ju på mycket, och sen så har jag ju ständig kontakt med både kollegor och läser nya rön. Och så jag måste ju säga att jag tror att Bokashis lakvatten kan vara ganska bra hjälp, så att hon kan skaffa sig bokashihinkar och kompostera sitt hushållsavfall och använda lakvattnet.
Anna frågar. Vi har en stor jasmin i trädgården som för cirka 3-4 år sedan klipptes rätt rejält ner till cirka 50 cm. Då den höll på att ta över på både bredd och höjd. Varje år har den blommat fantastiskt ända tills vi klippte den. Nu är det tredje året som den inte blommar alls. De första åren tänkte vi att den behövde komma i fatt, men nu börjar jag bli orolig att den aldrig vill blomma mer. Det ska sägas att den är väldigt tät, grön och fin.
Ja, men det där är ett ganska normalt fenomen när det gäller jasmin. Om man har beskurit den hårt så kan det dröja några år. Så jag tror att hon kommer att få uppleva blomning, men det kanske inte blir nästa år, men förmodligen året därpå. Så hon behöver inte vara orolig. Den kommer att sätta knopp på nytt igen.
Anna, nu ska jag också dela min jasminångest. Vi har ju en gigantisk jasmin som har fått växa helt otuktad, skulle jag vilja säga, de senaste... Ja, jag vet inte... Jag har inte frågat min svärmor om hon har klippt den någon gång, men det skulle förvåna mig mycket om de hade gjort det. Ja, men låt säga 30 åren.
Ja.
Den är ju helt bara ved liksom, under, och nu börjar den välla ut.
Ja.
Och den blommar ju fantastiskt liksom, ytterkanten, men jag inser att jag måste ju göra någonting åt det innan den äter sig in i entrén.
Ja, men du kan beskära den. Du kan beskära
den. Då kommer det ju bara bli bruna vedstänglar.
Nej, men du måste ju klippa så att du ser att det finns grön, alltså att det finns tillväxt, alltså att det finns blad innanför.
Det finns inga blad innanför.
Nej, men du får inte klippa så hårt. Nej, men lugn nu. Nu känner jag att nu är den här Jenny-blicken när du håller i sågen eller sekatören. Vi kan ta oss an den här jasminen tillsammans.
Det skulle vi kunna göra. Ja. Men jag undrar bara, min grundfråga är egentligen så här, är det kört därför att den kommer aldrig överleva om jag ska beskära den?
Jo, det kommer. Vi kanske skulle gallra den. Du behöver ju inte klippa in den helt och hållet.
Den är svinstor.
Okay.
Den går liksom, den hänger över rabattkanten.
Jag tror att du visst kan föryngra den.
Men principen är kanske gallra lite, ungefär som i syren.
Precis. Att man, ja. Du skulle kunna föryngra den på det sättet.
Och då har vi en fråga från Elin. Jag har satt humle i kruka för att klättra på vår pergola. De växer fint och snabbt på våren, men nu börjar bladen längst ner gulna och dö. Hjälp mig, varför? De får vatten varje dag och jag har gödslat 2 gånger hittills, tror jag. De får ett par timmars eftermiddagssol om dagarna. Är humle i kruka ett hopplöst fall eller kan jag göra något annorlunda?
Ja, Elin har skickat med en bild också och... Och där ser jag att krukan är alldeles för liten, och det är därför när den har nått upp till den här höjden, då finns det inte mera vatten och näring att ta av i krukan. Så att jag föreslår att hon planterar om den i en större kruka. Då tror jag inte att det kommer att se ut på samma sätt.
Och vad är en större kruka?
Den här krukan som jag ser på bilden där är ungefär, vad skulle jag säga, 30 liter. Jag skulle öka på till 60 liter. Dubbla storleken ungefär.
Så har vi en fråga från Birgitta. Är det okej att ha en höstsilverax i kruka? Och hon är väldigt noga med att poängtera att hon har förstått precis ditt budskap med stora krukor och hål i botten. Är det okej att flytta den till kruka nu, för den står i rabatt alldeles för trångt? Dessutom så köpte hon 3 påsar honungslök. 2 planterades i rabatterna, 1 i en kruka. Men hon har inte sett till en honungslök. Vad blev fel?
Vi börjar med fråga 1 där, med höstsilverax i kruka. Den går alldeles utmärkt att ha i kruka. Det har jag haft i flera år, och den är väldigt härdig. Så den övervintrar till och med utan skydd. Och den står inte ens under tak.
Höstsilverax?
Höstsilverax. Det som är det att den trivs bäst om man ställer den i solen, för då får den här fina röda färgen på bladen, och den orkar också blomma om den står riktigt soligt och varmt. För står den i skugga, då orkar de ibland inte sätta knopp, för den blommar ju ganska sent. Men hon kan absolut flytta över den till en kruka nu om hon vill.
Ska jag berätta hur mycket jag älskar höstsilverax? Ja. Och hur tacksam jag är att just de i min havererade rejvgräsrabatt ändå har tagit sig, prunkar och båda gott inför att de ska ha möjlighet att sätta blom till framåt hösten.
Ja, men jag håller med. Höstsilverax är verkligen en av mina favoritväxter. Jag tror, det är inte så många som har upptäckt den, och jag undrar om det beror på, för det har ändå blivit valt till årets perenn, jag kommer inte exakt ihåg när. Det är en ganska dyr växt. Man får en liten planta, kostar nästan över 200 kronor styck. Så jag tror att kanske priset är avskräckande. Men har man väl satt en höstsilverax, precis som du säger, det är en fantastisk växt.
Den är fin hela säsongen också. Den blir inte skräpig. Och sen så kommer de där lite mandeldoftande blommorna framåt hösten.
Underbart. Och den blommar ju länge också på hösten. Och om man plockar in en sån här stängel i en vas inomhus, då håller den ju 1,5-2 veckor. Och så doftar det smultron i hela huset.
Mm.
Och sen hade vi fråga två där, så undrar hon om honungslöken. Och det är jättesvårt att svara på vad det kan vara som har hänt där med den. Kan det ha varit sork som ätit upp den? Kan de ha ruttnat? Eller var lökarna väldigt torra när hon satte dem? Att de hade legat länge i sin påse? För är det så här att man köper lök sent på hösten, kanske på rea, då har lökarna ofta legat och torkat i sina påsar.
Men hur ska man veta det?
Ja, men det vet man när man köper dem till exempel i oktober. Då kan det vara så att de har torkat. Speciellt snödroppar är jättekänsliga för uttorkning. Så jag tycker att de ska man köpa i augusti, september och stoppa ner dem direkt. För annars torkar de.
Bra tips. Vi har också fått en fråga ifrån Krismynta, Victualia Rulgadina här.
Frågar du åt en vän?
Som då plötsligt har fått någon slags uppenbarelse. Är det så att kungsmynta och oregano är precis samma sak?
Ja, det är det. Det stämmer. Kungsmynta är ju den rena arten. Oreganum vulgare, den växer ju ofta vild. Kan man ju se i Sverige på många karga miljöer.
Oj, nu
som till exempel Öland och Gotland kan man se att de... Jag blev störd utav den här åskan.
Jag vet, men ja, du ska inte fråga mig vad när jag blev väldigt rädd senast. Eller någon gång.
Ja, när blev du väldigt rädd?
Jag blev rätt rädd en gång, just med åskan faktiskt. Jag hade en tant Marianne. Hon var präglad på att åska var det farligaste som fanns med sin mamma. Så att när det åskade då hemma i Kungsbacka där hon bodde och växte upp för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan, så blev hon liksom väckt på natten och fick liksom... fick hon ner i källaren med sin mamma. Och
va?
Ja, det var jättejobb. Så att när hon hälsade på oss på landet när jag var liten, så... så började åska, då blev det så hysterisk stämning, så att säga.
Så du är präglad utav åskrädsel.
Men då sa alltid min pappa så här, det är ingen fara, åskan slår ner i vattentornet. Ja. Så sen förstod jag det, att ja, nej, men det är faktiskt ingen fara, för åskan slår ner i vattentornet. Sen insåg jag att det gör den ju inte alls, det är ju massor med farliga åskolyckor, så att jag håller på att pendla här med min åskrädsla.
Så du är lite rädd för, men jag har hört att man ska gå ut och sätta sig i bilen.
Ja, med gummistövlar.
Ja!
Naken, nej jag skojar.
Där har du förspelet. Där har du grejen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården, och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan, och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner, eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa, och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Helena har mejlat in. Jag fick en blodfläder i 40-årspresent av mina vänner. Nu är jag lite osäker på var jag ska plantera den efter att jag förstått att den kan bli 2-2,5 meter hög. Har ingen optimal rabatt. Däremot har jag ett projekt där jag vill göra en insynsskyddad hörna, eventuellt en pergola, med stora planteringslådor. Skulle det funka att plantera blodfläden där eller ska jag se till att planera in en liten rabatt i ena hörnet? Går den att flytta vid ett senare tillfälle ifall jag ångrar mig?
Ja,
det beror på om du har någon poljon som bor hos dig.
Ja, precis.
Då kan du flytta den upp till 4 gånger innan du...
Ja, har man en snäll man så kan man bara... Då är det bara flytta på. Blodfläder har jag i mina järnlådor. Nu har jag flyttat över en stor järnbunk istället. Den är jättefin att ha i kruka och övervintrar utan problem också, utan vinterskydd. Nu framgår ju i och för sig inte riktigt var Helena bor någonstans, men bor hon i zon 3, zon 4 så kan hon absolut ha den i sina lådor eller sina krukor. Och den blommar ju jättefint i juni med de här alltså lite rosaaktiga blommorna som ger rosa flädersaft också.
Vad fint.
Jättefint. Och jag blandade förra året så blandade jag in rosa sommarljus. Och då var det så fint med de här röda bladen och siliga ljusrosa blommorna. Jättefin kombination. I år har jag satt palettblad och blodfläder. Inte riktigt lika bra.
Vad roligt. Det tog jättelång tid när jag förstod att du pratade om att det var rabatter. Jag började tänka på saft och att du gjort en enorm bål med de här olika växterna. Men så var det inte.
Nej. Mm. Så blodfläder absolut i kruka och ångrar hon sig så kan hon sätta ner den i rabatten.
Mm. Men eftersom du började prata om recept så spårade jag in på ett recept.
Det här... Som du har gjort i midsommar eller?
Nej, men det här receptet är från Jonas Svensson. Han lagade till det i Nyhetsmorgon så det finns på köket.se också. Men sen så gjorde jag den här fisken själv hemma. Jag vill bara säga att om man vill fjäska för sina gäster och om man tycker om thailändska smaker så är det här det plättlätta receptet.
Okay.
Man gör nämligen ett kryddsmör som funkar på alla former av vita fiskar. Han gjorde med hela abborrar som han hade liksom snittat på fel sida. Men jag köpte gösfiléer och bara in i ugnen på 150 grader i cirka... Tills det blir så här 50 grader innan temp på filéerna ungefär. Det tar typ 7 minuter ungefär, 8 minuter. Men man gör ett kryddsmör. Man börjar med att finhacka lök, vitlök, citrongräs och ingefära. Sen smälter man smöret och det är inte lite smör man ska smälta för det här kan man också spara i.
Hur mycket smör ska jag ta?
Ett halvt kilo.
Nej, men du skojar du med mig?
Nej, ett halvt kilo smör.
Åh herregud. Mm. Ja.
Nej, men du kan spara det här också
ja.
och ha i frys. Man kan frysa in det.
Ja.
En lök, 4 klyftor vitlök, 2 skälkar citrongräs, 15 cm färsk ingefära. Och 2 teskedar grön currypasta, det kan man köpa färdigt. Sen finhackar man det där jättefint, alla de här fasta ingredienserna. Och citrongräset måste man liksom banka ur också, göra pyttesmått, för annars blir det så hopplöst att tugga sig igenom det. Och sen så liksom smälter du smöret, och så tillsätter du currypastan och alla de här grönsakerna. Sen får du sjuda i 30 minuter så att det liksom blir lite mjukat. Och sen så kyler du det, helt enkelt, utan att sila.
Mm.
Och sen fyller du ovanpå fiskfiléerna eller fyller fiskarna in i ugnen. Det sprider sig en magisk doft. Du kan servera det bara med en grönsallad eller färsk potatis.
Åh, vad gott.
Och lite citronskivor kan du också ha in i ugnen om du vill också. Eller hela citronen. Eller så kör du, om du har en hel fisk kan du köra på grillen också eller i foliepaket.
Men det låter ju
fantastiskt. Det var så gott. Och jag låtsades att det var jättekrångligt att göra också för de små.
Ja. Jag undrar, kan man fylla kyckling? Med det här, den här smeten.
Ja,
tror jag.
Det kan du säkert göra. Men jag tror
fisk är bättre.
Vit fisk.
Jag ska nämligen ha min mentor och hans fru på middag här.
Ja.
Här har jag receptet.
Här har du. Det är väldigt enkelt.
Ja, och gös är ju så god fisk också.
Ja.
Ja, det. Så här
och så färsk potatis och lite grönsaker till.
Men vad skönt, då behöver inte jag hålla på och fundera så mycket på det här. Då är det bara desserten. Kan du leverera en dessert också?
Kan du inte bara köpa någon så här lyxig glass då? Någonting? Det är alltid gott så här på sommaren. Mm. Det är bara för att
det skulle jag kunna ha lite goda bär till. Mm. Det är bra.
Ja, det var långt. Det här tog ju så lång tid så det här kommer Ellen klippa bort.
Nej, det tror jag inte. Nej. Jag älskar ju recept. Jag tror att våra lyssnare gör det också.
Ja, och som sagt, fattar ni inte vad jag sa så köket.se så titta på Jonas.
Förtydligande.
Ja. Vi har fått ytterligare en fråga här som är ifrån Maja. Går det att ha en klätterros i en 50-liters kruka?
Då är jag väldigt tydlig igen då. Då säger jag nej. Därför att jag dels tycker jag att det är svårt med rosor i kruka överlag. Och en klätterros, den går ju ganska djupt ner med rötterna. Så 50 liter kommer bli alldeles för grunt. Och även om hon skulle välja 100 liter så tror jag att det kan bli knepigt med tiden. Nej, jag svarar nej. Det finns andra jättefina klätterväxter som jag tycker att man kan ha istället.
Nämn en.
Då väljer jag kameleontbuske som faktiskt är en klätterväxt. Den blommar egentligen inte, man har den mest för bladens skull. Den har lite hjärtformade blad och bladspetsarna är rosa. Googla på den ska du få se. Kameleontbuske. Jättefin. Mm.
Susanne, alltså inte Susan utan Susanne har ställt en fråga. Tog till mig dvärgsyren palebin för några år sedan och den är underbar men kort i blomningen. Men den är ljuvlig när den blommar. I ett av de senare avsnitten hör jag Victoria tipsa om syrenen igen och hon säger att den gärna blommar om i augusti. Det har inte hänt med min palebin. Ska man klippa av de 1000 vissna blommorna för att få detta att hända? Eller finns det något bra tips för återblomning samma år?
Jag kan inte riktigt svara på varför den inte har blommat om. Det är ju inte alltid så att växter gör exakt så som det står i förteckningen. Men det är klart att det kan underlätta eventuellt lite att hon klipper bort de vissnande blommorna. Men jag tror inte att det har någon större betydelse. Utan den kanske helt enkelt bara behöver bli lite äldre för att orka blomma om. Så att hon får ha tålamod helt enkelt som jag brukar säga.
Ann-Sofie har kommit med en fråga här. Jag har en trädgård som jag älskar. Och jag förstår att du gör det, Ann-Sofie, för när du beskriver den låter det fantastiskt. Pränn, rosenrabatt, stenparti, ett nytt växthus med odlingar, potatisland och pallkragar. I pallkragarna har jag mestadels grönsaker som spenat, rödbetor, ärtor, morötter, dill, vitlök, lök och kryddor. Mitt bekymmer är svartmyrorna som huserar i några pallkragarna. Frågan är, hur får jag bort dem? Det kan vara så att jag också drabbats av det här problemet.
Ja, myror kan vara lite besvärligt. Jag har också myror emellanåt, men som ett litet husmorstips. Det är att man kan försöka se efter var myrorna kommer ifrån. Om man ser deras lilla stråk, då kan man pudra med kanel där. För de tycker inte om kanel. Så hon skulle kunna testa det. Sen kanske hon skulle kunna sätta upp någon slags självhäftande tejp också så att de fastnar där helt enkelt. Det låter inte så trevligt, men kanel och självhäftande.
Men alltså ärligt talat, funkar det?
Det är väl ungefär som lite tips med sniglar, man får prova sig fram. Men det här med kanel är jag ändå lite nyfiken på. När jag har läst lite grann om det här, de här husmorstipsen med kanel, då ser det ändå ut som att det har en viss effekt. Så man kanske ska ändå titta på det.
Jag har ju prövat, jag har ju det här problemet. Och jag köpte ett bekämpningsmedel mot myror som skulle vara biologiskt då, med krysantemumblomma i.
Okej.
Okay. Ja. Och det verkade trevligt. Problemet var bara att när jag hällde ut det så blev det här neongrösa gröna rejvgräset så blev det någon slags neonrosa.
Vad fint.
Pulverhav som jag nu ska leva med, jag vet inte hur länge. Ja, det är oklart. Jag gjorde det här igår faktiskt bara, så det är oklart om det kommer fungera eller inte.
Okej, okay, ja men det återstår väl att se. Du får väl lämna rapport här om några avsnitt så får vi höra efter om det har minskat beståndet. Men myra, ja, det kan vara lite besvärligt. Ibland gör de skada, ibland inte. Men det kan vara värt i alla fall att göra ett försök med olika preparat. Jag har inget universaltips dessvärre.
Nu har vi kommit fram till trädgårdsmästarens kalender. Det är början på juli. Det är lite samma saker som förra veckan, eller hur Victoria?
Lite grann så, och det börjar bli så att jag börjar förbereda mig lite för semester och Öland. Och innan jag åker, jag har en tjej som hjälper mig att vattna, och en son, frustrerad sådan. Då brukar jag klippa ner en del av mina sommarblommor och en del av mina perenner. Bland annat gilenian och kantnepetan och chokladblommor. sommarljusen, rosenskäran. Så om 2-3 veckor när jag kommer tillbaka, då har de står de med ett nytt flor. Så då har jag istället för att jag, min kollega här, hon hinner inte liksom plocka allting. Då liksom besparar jag henne det arbetet istället. Och jag tycker att plantorna också mår bättre av en liksom lättare nedklippning. Nu går det inte generellt att säga att alla perenner ska klippas ner, utan det är just de växterna som jag gör.
Jag tycker också att det kan ju lätt bli lite skräpigt i rabatten. Jag har ju akleier till exempel. De ser ju lite stökiga ut när de har blommat över. Tycker du att jag ska klippa ner dem?
Ja, det gör jag. Jag klipper alltid ner dem efter blomningen.
Klipper du ner alla perenner efter blomning?
Nej, det beror lite grann på vad det är för någonting. Men som de här lite yviga perennerna, där klipper jag bort. Jag klipper bort när pionerna har blommat över till exempel. Då klipper jag bort de stänglarna för att det inte ska se så skräpigt ut. Så att det är lite blandad kompott. Sen vissa perenner skyler ju andra perenner. Som när höstfloxen börjar komma upp precis när jag kommer hem. Då syns ju inte till exempel euforbian som har börjat vissna lite i bakgrunden. Så då låter jag det vara. Så att det är lite olika.
Jag måste tänka alltså.
Ja. Ja, det kan ju kännas lite dimmigt. När man går in i semestertid. Men det är lite skönt också. Att få släppa taget i några veckor och bara få vara.
Ja, det kan ju aldrig vara dåligt till exempel när det gäller med perenner. Om de står kvar och bryts ner och går in i kretsloppet där de står.
Nej, det är ingen fara. Det som man ska tänka på, det är väl att om man har planterat nytt. Att man ser till att någon underhållsvattnar dem. För man kan ju inte resa bort 3 veckor och räkna med att de ska överleva om det blir riktigt, riktigt varmt.
Mm. Det var det.
Ja, det var det.
Hur går det med att ha semester förresten?
Jo, det går sådär. Nej, men jag säger alltid varje år till mina kollegor. I år ska jag 5 veckor semester. Jag säger det varje år. Då säger de så, men vi ses om 3. Jag åker ju alltid hem. Jag längtar tillbaks. Jag längtar inte alltid efter min arbetsplats. Jag längtar efter mina kollegor. Jag älskar mitt team. Och hänga med dem och de här rutinerna när vi dricker kaffe på morgonen. Och tycker om det. Så att jag skulle säga att det är kollegorna som drar.
Jag är benägen att hålla med. Ja, jag har några veckor till innan jag ska in och extra jobba lite.
Ska du extra jobba? Ja, men skulle du inte vara ledig hela sommaren?
Nej.
Så blev det.
Alltså, jo, men man får ju ställa upp också när det var lite tomt med folk. Där.
Ja, det var lite tomt.
Jag in. Okay. Sen håller ju vi på, men det här känns inte som ett jobb.
Nej, det känns inte som ett jobb. Det är ju ett angenämt samtal. Så länge du är lydig.
Och där avslutar vi veckans avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Och glöm inte att fortsätta mejla in frågor. Jag tror vi kommer göra så lite under sommaren här nu. Att vartannat avsnitt blir frågespecial. Och adressen är rodavitarosenpodden@gmail.com. Vi hörs och njut av er själva, höll jag på att säga. Det tycker jag sannoliken.
Och sätter bilen.
Ja. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.